Jag vet att Stefan har varit taggad inför att få sjunga med mig. Ta-na-na-na-na-na-na. Men det ska vara en annan sång. Okej, okay, Stefan, är du redo?
Jag är redo.
Du får välja att sjunga med. Eller så väljer du bara låta det vara och lyssna. Är du med?
Okej.
Hvala ti za dane, hvala ti za noći, hvala ti, hvala za sve. Suze s tobom neću liti, ono si me živo dalje. Ja je volim, a šta mogu, sudbina me na put šalje. Fan, vilken jävla banger. Lyssna, ni som lyssnar, ni vet att jobba på en skola. Så hade vi musik på. Och så skulle någon av mina kollegor, ja, men ska inte vi lyssna på lite servicemusik? Så gick de in på Spotify och bara googlade, eller Spotifyade Serbian Music. Och det var den första låten som kom upp. Och kidsen när de hörde, de såg förskräckta ut. De bara, vad fan är det här? Alltså, det låter verkligen som att man gråter typ. Inte att man sjunger. Alltså, det är hemskt alltså, servicemusik. Folkmusik är whack. Håller du med, Stefan?
Alltså det beror på. Det beror verkligen på. Samtidigt så får jag en förnyad kärlek för just den musikgenren varje gång jag åker ner till Serbien. För det blir en helt annan känsla när du väl är där nere och lyssnar på den. Men jag har en fråga till dig. Finns det inte någon form av refräng till den där låten?
Jo, men det är ju den. Suze stopom nečuliti, ono si me živo dalje, ja je volim a šta mogu. Och det är då folk börjar kasta glas, du vet. Sudbina me na putšalje.
Då har jag blandat ihop den med en annan låt. Vem är artisten bakom den här bangern?
Ja, är det Marinko Rokvic? Jag är inte säker. Det är någon av de här alkisarna liksom, som
ja,
har byggt sina karriärer på att sjunga bara om alkohol och kafana. Vad blir kafana ja. på svenska?
Det finns ingen motsvarighet till kafana. Jag har försökt översätta det där, för jag kommer ju från södra Serbien, till skillnad från dig som är från norra. Och jag säger inte att det är unikt för södra Serbien att det finns kafane där. För det finns ju kafane i norra Serbien, i centrala Serbien, östra, västra, överallt. Över hela landet finns det kafane. Men jag tror, och det här är bara en spekulation, att det finns flest kafane per kvadratmeter i södra Serbien. För du har dem banne med överallt. Och jag ska berätta en sak. Jag var på en kafana i... Det här är ju otroligt. Det finns ett ställe som heter Jelašnica utanför Niš.
Yes.
Jag är från Niš, för de som undrar. Det finns ett ställe som heter Jelašnica där. Alltså det är... Jag vet inte ens om Bonhåla räcker till för att beskriva hur Jelašnica ser ut. Okej, okay, du kan se bilden framför dig, Nick. Du kan se jag vägarna, du kan se staketen. Ja, ja, ja. Du kan se de här gastarbeiterhusen och hela den moden. Men där så finns det en kafana som är... 10 poäng. Den heter Kodbrke, det vill säga hos Brka.
Och där, hos mustaschmannen typ kan man säga.
Ja men typ. Och där, jag har aldrig ätit så god sarma, så goda punjene paprika, alltså fyllda paprikor. Så god pasul. Alltså det var 10 poäng. 10 poäng.
Alltså svenskar och andra nationaliteter, alla som lyssnar och inte riktigt kan föreställa sig. Det är typ som en krog, fast... Det är väldigt slitet och det ska vara liksom, folk ska röka inomhus. Men det är ändå status att hänga där på något konstigt vänster. Liksom. Det är otroligt god mat, alkoholen håller ju väldigt hög nivå. Ser många, jag har aldrig smakat alkohol. Men speciellt ställe, jag har aldrig vistats där. Men det är många som har typ tillbringat sina liv där. Och typ skitit i sina familjer och sina fruar och typ är stolt över det. Det finns en hel musikgenre som handlar om det. Jättekonstigt, jag vet. Men sån är vi serber, sån är vi serber. Stefan, du har velat komma hit för att du har haft några saker du vill att ventilera om. Och jag tycker faktiskt att Nixon är perfekt plattform för det. För att vi är bara två. Och du och jag kanske inte alltid kommer överens med varandra, men det kanske blir bra snack ändå. Och i de här ämnen som du kommer ta upp så tror jag att vi håller med om det mesta. Men vi får se. Och vi får väl börja med det där att Jonas Repko valt att göra en stor intervju. Den första sedan han pratade med TT. Alltså han har ju egentligen gjort två intervjuer sedan han skrev på för CSKA Moskva i mars 2022. Det är med TT i somras och så med Markbladet nu. Sen har han gett någon citat till Aftonbladet och Expressen när Amanda Zaoui kritiserade honom.
Du minns det, Stefan. Hon kom ut och bara sa, men Jonas Repko i princip är inte bra förebild, typ. Och så vidare, whatever, skitsamma. Men han har inte uttalat sig på länge och han gjorde en intervju och du hade lite tankar. Vilka tankar hade du, Stefan?
Ja, jag vill bara börja med att, att citera honom, för jag har den här upplagan av Markbladet framför mig. Också egentligen, du som ändå är i mediasvängen, är det inte lite konstigt att han gör en exklusiv intervju med just Markbladet? Med all respekt för Markbladet, det är säkert en fantastisk lokaltidning, jag har ingen aning, jag har aldrig läst den. Men är det inte lite konstigt att han gör just den här intervjun med just den här tidningen?
Jag tycker inte det, för att han är ju från Mark och han, han vet ju också att det kanske inte att han kan diktera hur en intervju kommer göras. De gör ju säkert jättebra jobb på Markbladet, men det blir en annan känsla när han är ju som gud i Marks kommun, eller var det liksom. Så jag tror att det blir kanske en annan dynamik i en intervju än om man pratar med någon han inte alls känner från Aftonbladet.
Jag fattar. Och vet du vad jag lärde mig i veckan? Marks kommun är något man säger. Man säger inte Mark, utan man säger Marks kommun. Och att Marks kommun då, som är den enda kommunen där man faktiskt säger Marks kommun, eller säger liksom ortsnamnet och kommun efteråt, eller kommunnamnet och kommun efteråt, att det är ja, men för att det är just uppdelningen mellan Kinna och Skene, och liksom de tillsammans blir Marks kommun, och så är man väldigt noga med att säga Marks kommun hela tiden.
Yes,
det stämmer, va?
Japp, jajamän.
Sjuk grej. Men jag vill börja med det här citatet då. Och där svarar han, det är inte på en fråga han svarar, utan det är en text där de nämner hans flytt till CSKA Moskva. Och så säger Jonas här: jag är en basketspelare och har spelat basket sedan jag var liten. CSKA Moskva är en av de bästa klubbarna i världen, och när de hörde av sig valde jag att tacka ja. Jag såg till det sportsliga, inte det politiska. Allt det där har jag lagt bakom mig nu. Jag har svartmålats av media och bannats av landslaget. De kan inte hålla, det kan inte hålla på så här hur länge som helst. Och sen då så nämner han, eller så går de in lite på att hans familjemedlemmar också har fått utstå ganska mycket hat på grund av det här. Och jag vill vara otroligt tydlig med att hat och hot gentemot någon människa, det är klart att Jonas inte ska behöva utstå hat och hot heller, men definitivt inte hans familjemedlemmar, definitivt inte barn eller föräldrar, mamma, alltså hans fru etc. Ingen ska behöva utstå hat och hot. Däremot så har han all rätt att bli kritiserad för den här övergången han har gjort. Och det jag tänker på när jag hör honom säga det här, att han är en basketspelare, vilket är sant, men att han bara tänker på det sportsliga. Under just den perioden så går det inte att bortse från vad det var som hände där och då. Det är helt omöjligt att bortse från vad det var som hände där och då. Man måste ha det i beaktning, och då räcker det inte med att man försöker förklara bort det med att, man bara är en basketspelare. Det är helt omöjligt att göra det. För dels liksom klubbens historik och vad den har betytt för landet, men också, om vi ska backa bandet ännu längre, hur stor propagandamaskin som sporten i sin helhet har varit för, ja, innan Ryssland då, Sovjetunionen etc. Så skriver man på för militärens lag, för statens lag, då är man en del av det här propagandaprojektet.
Alltså även om man inte vill det så är man det. Det är tveklöst, och klubbar i Ryssland fungerar inte som, det finns ingen 51% regel, det finns ingen föreningsdemokrati, utan de här toppklubbarna och staten är det ett. Och det vet ju alla som någonsin följt CSKA eller Zenit St. Petersburg. Det är så det funkar där borta. Så oavsett hur han ser på det, så borde han förstått att det är ett. Politik och idrott är i Ryssland ett. I Sverige är det inte riktigt samma sak. I Norge inte heller. Inte heller i Danmark kanske. Jag vet inte. Men i Ryssland, de är mest framgångsrika klubbarna, och staten är ett. Men det är ju samma som Röda Stjärna och Partizan från Serbien. Både du och jag vet att båda klubbarna, framförallt basketklubbarna i år, har fått massa pengar, skattepengar liksom. Så skulle jag gå och spela för Serbien och någon säger till mig, du får ju statliga pengar, då säger jag bara, nej, jag är här för idrott. Det här har ingenting med staten att göra liksom. Du är bara att förneka verkligheten liksom.
Definitivt. Och det är inte som att jag förväntar mig att Jonas Jerebko ska komma med en djup samhällsanalys av någonting. Okej, okay, för då hade han antagligen varit statsvetare och inte basketspelare. Man kan ju såklart vara både och, men det här är ingenting jag förväntar mig av honom, givet liksom vem han är som person. För det är inte första gången som han formulerar sig och uttrycker sig på det här sättet, utan det är något som vi har sett genomgående sedan egentligen kanske 2013. Om det någonstans får bli startskottet för Jonas Jerebkos relation med svensk media och ansvarsförskjutningen från kanske sina egna problem till något helt annat. Och han följer ju upp det här dels med att prata om hur jobbigt det har varit för familjemedlemmarna under den här perioden. Och återigen förkastar all form av hat och hot. Men sen då när de nämner blågult och landslagsledningen så säger han så här. Då är det journalisten som skriver det här första då. Och sen så kommer hans svar på det. När blågult och landslagsledningen kommer på tal är han fåordig. Och så säger han först då, jag har inga kommentarer om landslaget. Där kunde han egentligen bara ha stannat. Men han väljer ju återigen att driva på det här. Och framstår snarare som en pubertal tonåring än en nästan 40-årig vuxen man. Och han följer upp det de håller på med är sandlådenivå. Så återigen så väljer han, trots allt det han har gjort, trots konsekvenserna av alla de här valen han har tagit, så väljer han återigen att gå in i polemik med svensk basket. Och det är otroligt arrogant, tycker jag.
Jag köper det, så här är det. Förbundet gör många saker rätt, många saker fel. Så sent som förra veckan var jag otroligt kritisk mot den här hemsidan. Som är, alltså, ja, det är så dåligt att man tappar hakan. De gör inte allting rätt. Här har de absolut inte gjort något fel. Fredrik Jolamo har gång på gång sagt exakt de här orden. Lyssna noggrant, alla ni som lyssnar. Han har sagt: vi brännmärker inte Jonas Jerebko för livet. Om han vill spela i landslaget får han höra av sig till oss, så får vi prata om det som har hänt. Då där och då kan liksom han vara välkommen, om man presterar bra nog i klubblaget, att spela för landslaget igen. Han har sagt ungefär de här orden. Alltså mer eller mindre. Vad är det som är sandlådenivå där? Vadå? Det hade varit otroligt jävla märkligt om Fredrik Jolamo bara sa: nu lägger vi allt bakom oss, vi går vidare. Ingenting har hänt. Alltså, Jonas måste ha det perspektivet. Alltså, jag förstår att han är sårad efter allt som har hänt och allt. Han är ju bara en människa som har fått utstå en del, eller rättare sagt väldigt mycket kritik. Jag kommer återkomma till det där sen, Stefan. Men just här har faktiskt landslaget eller förbundet inte gjort något fel. Tvärtom, de har ju öppnat dörren. Det är du, Jonas Jerebko, som är för stolt för att ringa och ta på dig det. Att du ska ta första klivet och försöka se till att din relation med svensk basket blir någorlunda fixad. Jag ser inte vad det är som är sandlådenivån där. Någon måste förklara för mig, för jag hänger fan inte med, alltså.
Nej. Och det, jag tänker också att det blir liksom, för låt oss vara ärliga, vi har ju alla pratat med Jonas vid ett eller flera gånger. Du har säkert träffat honom också, jag har ingen aning, jag har aldrig träffat honom. Det här handlar ju inte om att Jonas Jerebko kanske är en dålig människa. På något sätt.
Det har vi försökt poängtera från början.
Ja, men att han ska bli ihågkommen för det där, snarare för jag kan tänka mig att kommande generation basketspelare inte har någon aning om vad han gjorde i Plannja under åren han var där. Eller året kanske det var. Det var
ju
06-07. De har ingen aning om vad han åstadkom i Biella. De har ingen aning om vad han gjorde i Detroit Pistons. Kanske kommer ihåg någonting han gjorde i Boston Celtics. Men han kommer definitivt att bli ihågkommen för att han tog det otroligt dumma beslutet att skriva på för CSKA Moskva och sen inte be om ursäkt jag är ute efter, utan han inser ju inte ens att han har gjort fel och han vägrar att göra det, utan han vevar snarare och säger att det handlar om att media har svartmålat honom.
Nej, alltså jag köper det du ser. Sen vill jag säga en sak. Jag måste upprepa mig igen. Jag har sagt det 1000 gånger, jag säger det igen. När det med Jonas hände, jag kom ut och sa att det var ett dåligt beslut, tondövt, och det blir svart fläck i hans karriär, tveklöst. Och jag tycker faktiskt att den kritiken, precis som du sa, alla har rätt att kritiseras. Den kritiken står kvar. Men jag tycker också att den kritiken behöver inte växa till något kanske mer personligt eller vulgärt. Jag kan lova dig, Stefan, att det som tar på Jonas är inte förbundets beslut och inte någon kritisk krönika från han på Aftonbladet. Fan heter han? Översjö. Alltså. Vad heter han? Nej. Vad heter han som skriver krönikor? Som kritiserade Jonas där några gånger.
Det minns jag inte. Så mycket bryr mig inte om honom.
Hur som helst, jag tror att det som gör ont för honom är just de här nätpersonerna. Trollen. Kritikerna på nätet som säger men du är putinist, du är rysshora. Förstår du? För det var, det var en brutal våg som kom och riktades mot honom. Och det nådde ju även hans familj. Och det är ju fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Mm. Alltså, hans föräldrar, hans fru, hans barn ska inte, de ska inte få höra. Alltså jag tycker det är bortom fruktansvärt. Mm. Så jag tror att det är det som gör mest ont. Den här vågen, mest på nätet, där alla har varit så jävla kritiska, som gör mest ont. Sen gör givetvis även det andra ont. Alltså vi får inte glömma, Jonas Repko har alltid varit en snubbe som alla har tokhyllat, var än han gått. Faktiskt, det är så. Både som basketspelare i Sverige, men även som NBA-spelare. Alltså han har ju alltid haft fläckfri karriär utanför planen. Han har alltid haft det där ryktet där, men han är teamguy, du vet. Han är ju en spelare som offrar sig. Publiken älskar honom, han är publikfavorit. Han har alltid fått höra och veta att han är riktigt jävla bra på alla sätt, både som person och som spelare. Och sen att komma till den här situationen, jag tror att inte bara det har tagit på honom, utan det har förändrat honom som person. Faktiskt. Och jag tycker, jag håller med dig, han har ju möjlighet. Han bad om ursäkt i TT i somras. Många tyckte att det lät oärligt, men han gjorde det i alla fall. Det var ändå ett steg. Att sen återigen öppna upp den här lådan där man går liksom till krig mot förbundet och säger, men det var ju återigen politik liksom. Det känns inte som att han har riktigt lärt sig någonting av det här. Och det är kanske det som är mest tragiskt. Med det sagt vill jag säga att jag önskar Jonas Jerebko bara det bästa. Det gör jag verkligen. Han har blockat mig överallt. Jag har ingen relation med honom. Han har hjälpt mig bygga upp min profil genom att själv höra av sig till mig. Så som han säkert gjorde till Markbladet nu. Och sträcka ut handen och faktiskt, alltså hjälpa mig. För han behövde inte göra de här sakerna. Jag uppskattar honom. Jag tycker att han har gjort enormt mycket för svensk basket. Jag tycker att han har varit en otrolig förebild. Men jag tycker också att beslutet att dra till CSKA var otroligt tondövt. Och egentligen katastrofalt för hans image. Det är ingen hot take det där.
Nej, det är inte. Sen så kan man ju alltid diskutera vad det är han gillar på X. Men det kanske vi kan ta i ett annat avsnitt.
Nej, vet du vad? Jag tycker faktiskt det är ett relevant ämne. För du har tagit upp det på Twitter några gånger. Att han har likat inlägg som är min... Eller jag säger så här. De är minst sagt... inlägg...
Explicita kanske. Osmakliga.
Stämmer inte överens med svensk baskets värderingar. Kan vi säga så i alla fall? Det behöver inte gå upp. Utan tvärtom, det går ju... rätt emot exakt allt vi svensk basket står för. Men samtidigt känner jag så här, Stefan. Tror du att om vi skulle få reda på vad folk likar och delar och innerst inne håller med om på sociala medier, tror du att han skulle vara den enda spelaren i det svenska landslaget?
Det tror jag är en väldigt svår fråga att svara på, för jag har ingen som helst aning om, och med all respekt för alla basketspelare som är i svenska landslaget just nu, jag vågar säga att den enda personen av de aktuella spelarna som jag känner någorlunda bra inte är en sån person. Vi behöver inte nämna några namn. Resten vet jag faktiskt inte. Jag har ingen aning, men samtidigt så har jag, givet hur saker och ting är i Sverige, så har jag väldigt svårt att tro att det i alla fall finns en majoritet i det svenska landslaget som håller med om de saker som jag har sett att han har gillat. Sen så kanske han har tagit bort de likesen i efterhand eller vad vet jag. Men jag vissa av de där grejerna är helt bizarra.
Ja, men jag kan ge ett exempel medan vi är här. Han likade en gång, det var sådär en video på Twitter där Någon pratade om att Putins krig mot Ukraina är egentligen krig mot woke väst. Typ, någonting i den stilen. Så att folk fattar vad det rör sig. Alltså vad är det för typ av inlägg vi pratar om?
Jag såg att han gillade ett inlägg där det var två kvinnor som körde någon form av kampsport med varandra. Och där, jag tror att det var en MMA, att det var MMA-sparring. Jag tror inte ens att det var en match utan MMA-sparring. Och en av de här kvinnorna är en brasilianska. Jag tror till och med att hon kanske är en världskänd MMA-fighter. Men i och med att hon var så pass större och hennes motståndare var så pass mindre. Eller om det var någon i kampsportsklubben hon körde med och bara sparrade. Jag minns liksom inte. Men i och med att storleksskillnaden var så enorm och liksom muskelmasseskillnaden var enorm. Så i det här inlägget då, så stod det... Eller så framgick det då att den här personen hade gjort ett könsbyte, vilket hon såklart inte har gjort. Hon är bara mycket större, mycket kraftigare, mycket starkare än många andra inom sin sport. Och det inlägget, om det var att han delade det eller gillade det, det minns jag inte riktigt. Men så här, det är en kvinna, bara för att någon har skrivit på Twitter eller på X eller vad det nu än hette där och då, så betyder det inte nödvändigtvis att det är sant. Men han har samtidigt också gillat flera typer av inlägg eller delat flera typer av inlägg av samma karaktär.
Jag vet, det verkar som att han har starka åsikter kring transsexuella idrottare. Men vi behöver inte ta det här och nu, utan som Nej. Du sa, just det ämnet kan vi ta längre fram. Som sagt, Jonas Repko gjorde en intervju med Markbladet och återigen kastade en känga mot förbundet. Han gjorde sin debutmatch igår. Det känns som att han såg ändå helt okej ut, även om han missade en del skott. Ja, vi behöver inte fördjupa oss mer i detta, Stefan, eller hur? Ska vi gå vidare?
Nej, vi går vidare.
För någon dag sedan, rättare sagt 2 dagar sedan, så såg vi en sekvens i Luleå Energi Arena där en spelare, Shenquan Hemphill från Nässjö, går för att sno bollen. Och sen på något konstigt sätt kommer i kontakt med Wikström Steamers axel, vilket gör att skadan ser faktiskt fruktansvärt ut. Alltså hela situationen såg obehaglig ut. Han blir utburen på en bår, men grejen är att den båren bärs av hans lagkamrater. Om jag har förstått rätt så kom Shenquan Hemphill tillbaka och satt på bänken i alla fall. Så det är inget att han var tvungen att opereras direkt eller något sånt. Knock on wood, thank God. Som sagt, det såg väldigt obehagligt ut. Men väldigt många reagerade starkt på att det verkade inte som det fanns tillräckligt med personal för att bära en stor människa på liksom en av 95-2 meter som kanske väger 100 kilo liksom. Utan det medspelarna tillsammans med några som var där på plats i Luleå, var det lagläkare eller något, ja, de hjälptes åt. Men det såg faktiskt inte bra ut. Det var någon som skrev om att det var Nässjö-spelarna som ville faktiskt ta tag i det. De ville göra det själva och det kan jag respektera. Men jag kan lova dig, Stefan, att man har ingen bestämd procedur för sådana här situationer. Och du har lite tankar om det, eller hur?
Definitivt. Och jag twittrade ju om det också. Och fick höra att han fick hjälp efter 10 minuter. Bara det är... ganska konstigt kan jag tycka. Om en spelare skadar sig på plan ska han behöva vänta, eller hon, behöva vänta 10 minuter för att få någon form av hjälp.
Jag såg den sekvensen, jag tror inte det gick 10 minuter. Men
Jag har bara fått det återberättat för mig. Okay. Och sen så får jag ta på mig att jag kanske inte var tillräckligt källkritisk. Hur som helst, det är inte det som är poängen, utan poängen är att driva den här diskussionen framåt. För det jag vill komma in på, det är att det inte finns några krav på att det ska finnas en läkare på plats under SPL här och eller SPL dammatcher. Och då kommer någon säga, ja men vi har hittat här i en paragraf och jag ska läsa upp den nu. Jag har den på telefonen, jag ska bara plocka fram den. För det var faktiskt en person som DMade mig det här.
Okej.
Och här står det då, jag tror att jag ska läsa det här paragraf 715. Eller, ja, jag vet inte, jag kan inte läsa juridiska texter. Och det här är inte heller någon juridisk text, men det är väl tävlingsbestämmelser eller något sånt där. Yes. Och då står det matchläkare och så står det matchläkare och /eller matchsjuksköterska inom parentes SBL här sjukvårdsutbildad, inom parentes SBL-dam, ska alltid finnas närvarande senast 30 minuter före och minst 30 minuter efter match. Och då menar de på att okay, ja, men du ser här, medicinsk personal bör vara, eller måste vara på plats, och det är fine. För det är ju inte medicinsk personal jag pratar om, utan det har väl snarare, eller ja, läkare är medicinsk personal, men det står att det antingen ska vara en matchläkare och slash eller matchsjuksköterska i SBL här. Och så står det sjukvårdsutbildad SBL-dam. Så inte ens där har de samma villkor för herr och dam.
Det är lite konstigt går, faktiskt.
Det är jättekonstigt. Och vart går gränsen för vad som är sjukvårdsutbildad? Jag som har gått en HLR-utbildning 2000... När fan pluggade jag på GH? 2015 eller när det nu än var. Räknas jag som sjukvårdsutbildad? Vem är det som bestämmer vad som är sjukvårdsutbildad? Vilken person det är som är sjukvårdsutbildad eller inte? Är min flickvän det som jobbar på ett boende? Är hon sjukvårdsutbildad? Kan hon kliva in där i SBL-dam och vara den personen som ska vara ansvarig för skador etc? Vart går gränsen för det? Och jag tycker också att säga matchläkare och eller matchsjuksköterska. Jag köper inte det, för i många andra ligor runt om i det här underbara landet som vi bor i, så är det ju krav på att en läkare ska finnas på plats. Så varför har vi inte det i SBL-dama här? Och det här leder mig, eller vill du säga något innan jag går vidare?
Nej, det är jättebra diskussion, fortsätt.
Ja, och det här leder mig in på, det leder mig in i en diskussion som jag har velat ha ganska länge i svensk basket. Och det handlar om kollektivavtal för spelare. För idag har vi inte kollektivavtal för spelare. Och med kollektivavtal så kan också spelarna ställa högre krav på sin arbetsgivare och på ligaföreningen. Och det handlar inte bara om läkare, utan jag tänker att jag tar upp 10 stycken punkter. Yes, 10 sure. Argument till varför det är bra. Kanske fler, jag vet inte. Jag får se om jag får feeling. Det första är ju då tryggare arbetsförhållanden. För kollektivavtal ger anställda en tryggare arbetsmiljö. Framförallt då genom klara riktlinjer. Och skydd mot godtyckliga uppsägningar. Så det är inte den här moden att okej, okay, du är för dålig, hej då. Vi slänger bort dig, du ska inte spela här längre. Lönesäkerhet, och det här vet jag är otroligt viktigt för våra svenska elitspelare. För lönerna, de är skräp. Samtidigt då som man förväntar sig, eller åtagandet för en spelare, SBL-dam och här, är så pass stort. För elitidrottare liksom, du ska lägga ner tid på att bli bättre, på att spela, på att resa.
Väldigt mycket tid dessutom.
Och du får inga pengar för det. I princip inga pengar för det. Och ett kollektivavtal kan ju såklart fastställa lönenivåer. Men också löneökningar och bonusar. Det här är ett yrke fortfarande. Att vara basketspelare är ett yrke, det är ingen hobby. Och det borde inte vara en hobby i de två högsta serierna. Rättvis ersättning, jätteviktigt. Arbetstider också. Sen så, just det här med arbetstider kanske är svårt för...
Ja, det är svårt.
Är du en basketspelare så finns det liksom vissa mål du måste uppnå. Och då kan man ha oreglerad eller målinriktad arbetstid. Ja. Men det finns kollektivavtal för det också. Förlåt, vad tänkte du säga?
Nej, fortsätt. Nej, jag tänkte säga bara att... Alltså, ja, två träningar om dagen, det är inte kanske det hetaste punkten att ta upp.
Nej, men också semester och ledighet, för de har ingen semester. Den enda semestern de har, det är mellan kontrakten, mellan säsongerna.
Ja, och då i är princip. De på arbetsförmedlingen och får alfakassa liksom. Det är tragiskt.
Exakt. Ja. Blir man sjuk som basketspelare? Vilka rättigheter har man då kring sjuklön? Rehabilitering? Försäkringsförmåner? Det är också något vi behöver lyfta.
Mm. Jag tror faktiskt att klubben är helt okej på att fixa just den biten. Då de är väldigt måna om att är någon skadad, då vill vi ha då är det försäkringen som ska betala ut lönen och så vidare. Men absolut, gå vidare.
Men du säger att de är okej, men är det okej tillräckligt bra?
Ja, kanske inte, absolut inte. Nej.
Sen så är det ju unionen som har idrottare som har kollektivavtal för idrottare. Och genom unionen kan du också utbilda dig och ha möjligheter till kompetensutveckling. Alla fackförbund har de möjligheterna. Vad ska du eventuellt göra efter din karriär? Nu ser jag inte att unionen erbjuder liksom fullvärdiga högskoleutbildningar. Men de här typen av utbildningarna som de ändå kan erbjuda en kan någonstans också ge dig en hint om vad du kanske vill göra senare i livet. Skydd mot diskriminering och framförallt då inflytande, för fackliga representanter får en röst i beslutsfattande processer på arbetsplatsen. Förhandlingsstyrka. Det, i och med att det är så pass lite pengar i svensk basket, så är det knappt någon förhandling, kan jag tänka mig. Aldrig varit elitbasketspelare.
Jo, men som svensk spelare, om du är bra så kan du förhandla ganska bra. Men nästan alla.
Och hur många är en bra svensk basketspelare?
Ja, i ligan, vad har vi nu? Skulle säga kanske 15 stycken, 15-20.
Ja, av hur många, liksom spelare
har,
totalt?
Vi har 9 lag, låt oss säga det är 15 licenserade per lag.
Det är ett lag typ. Ett lag är inom citationstecken bra svenska basketspelare. Och många av dem har väl antingen spelat i landslaget eller spelar i landslaget.
Eller
nu.
På gränsen typ.
Ja, exakt. Och till sist då konfliktlösning, om någon form av konflikt skulle uppstå på arbetsplatsen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I dagsläget så finns inte något av det här. Det kanske finns överenskommelser etc. och allt sånt där. Men det här finns inte på pappret när du skrivit på ett anställningsavtal. Du ser inte det här.
Men jag har ett par frågor till dig. Nummer 1, varför finns inte det där med som jag brunnit för, men jag har bara lagt ner det för jag ser att alla skiter i, både förbundet och klubbarna och ligorna, obligatoriska läkarundersökningar. Vi har ju haft en spelare, Raimondas Jomikis heter han om jag minns rätt, som dog mitt på plan. Den sommaren skulle alla ha obligatoriska läkarundersökningar och alla bara, oho, nu ska vi ta tag i det här. Sen dess har man skitit i det liksom. Varför finns inte det som är punkt? Och min andra fråga är, har spelarna, låt oss säga här spelarna i allsvenska kollektivavtal, och hur ser det avtalet ut?
Okej, så du frågade mig varför det inte finns som en punkt i de här grejerna som jag, som jag sa precis. Ja, men det är ju något som, det här är ju bara generella saker.
Okej. Okay.
Utan det där är ju något som skulle kunna läggas under tryggare arbetsförhållanden.
Okej.
Så allt det här är bara generella förklaringar och exempel på saker och ting om varför ett kollektivavtal kan vara bra.
Yes.
Som jag skrev ner på jobbet innan jag kom hit och gästade din podd. Och din andra fråga var hur kollektivavtalet ser ut i andra ligor, det vet jag inte. Jag har ett gammalt kollektivavtal som handbollen har på min andra dator. Nu sitter jag med jobbdatorn och poddar. Jag har det på min gamla dator. På min privata dator, inte på min jobbdator. Förlåt. Så det kan inte jag svara på. Men det går säkert att se. Typ mailar du kanske den personen som är antalsansvarig på unionen, så kan du säkert få ett exempel om du vill titta på det.
Okej. Jag tycker att det nästa logiska steget, alltså om vi vill ha en seriös liga, om vi vill ha en professionell liga, om vi vill växa och se bättre ut helt enkelt, både för spelarna men även sponsorerna, så kommer vi komma till den punkten där man kommer vara tvungen att ordna ett kollektivavtal. 100%. Jag tycker att fan, vi är ju sent ute. Vi är ju sent ute.
Definitivt.
Sen får vi se vad man kan komma överens om. Liksom. För att som du sa, Stefan, det finns inte så mycket pengar i ligorna just nu tyvärr. Förhoppningsvis kommer det mer. Jag tror och hoppas att det blir så. Men man måste ju ta sig dit och helst ta tag i det så fort som möjligt. För att alla vinner på det faktiskt. Alltså helt ärligt, även klubbarna, även ligan. Alla vinner på det. För det stärker produkten, det stärker ligan och gör att man ser mer proffsig ut.
Absolut, det är en av de största hygienfaktorerna. För har du en liga som har en professionell struktur, en stark struktur, då blir det också, inom citationstecken, en lättare produkt att sälja. Och då kanske vi kan få de där centrala kommersiella avtalen som vi pratade om innan. Hur de skulle kunna se ut och med vilka parter, det vet jag inte. Det är inte min sak att svara på. Men det är definitivt en ganska stor hygienfaktor. Och så kan vi få kontinuitet med svenska spelare. Vi kanske kan höja nivån, jag vet inte. Alltså, Får du ersättning för det du gör, bara en sån sak? Får du en rimlig ersättning för det du gör, bara en sån sak?
Det skulle göra all skillnad i världen. Alltså för ligan. Ja. Låt oss säga att Anne Sekovic kan få lön året runt. Låt oss säga att det är 25 000 kronor i månaden. Det behöver inte svara mycket. Det skulle göra under för honom liksom, som idrottare. Faktiskt, alltså på riktigt. Det är en helt annan femma om du får pengar året runt. Men vi vet att verkligheten inte ser ut så i SBL. Jag har bara spelat med en spelare, och Mike Palm, som under 2 somrar fick betalt året runt, om jag minns rätt. Så vi har långa vägar att gå, Stefan, men kul ämne att ta upp. Jag tycker att det är rätt tid också att göra det, och det är därför jag har det här. Du kommer med bra grejer, bra tankar, bra åsikter.
Tack, tack. Jag hoppas också att spelarna i både SBL, dam och här organiserar sig, och att någon av dem i alla fall lyssnar på det här, och att något form av frö har såtts i någons medvetande, för det handlar om deras säkerhet, och det handlar framförallt om att de ska kunna få kontroll över sina egna eller få kontroll i egenskap av arbetstagare. För som sagt, det här är ju det är yrken, det är jobb ni sysslar med. Det är kanske en hobby också, man tycker att det är kul och det är en livsstil och hela den grejen. Men du behöver inte gå in med livet och kroppen som insats varje gång du går till jobbet. Det ska inte behöva vara så. Och jag säger med livet som insats, just för att vi inte har, som du nämnde innan, obligatoriska medicinska undersökningar inför varje säsong. För då vet man inte, och då går man in med livet som insats.
Låt oss säga, Stefan, jag är Ockelbo. Jag satsar på att komma upp i SBL här nu när ligan ska bli större och bli 14 lag. Mm. Och så kommer Stefan Ivanovic och säger: här har vi kollektivavtal för spelarna. Och då säger Ockelbo så här: men vad fan, ni sa ju att ni skulle sänka kraven och det skulle vara billigare, och nu kommer ni med det här, va? Jag tänker inte skriva på det här. Shoutout Ockelbo, jag gav bara ett exempel. Det är välskött klubb, jag driver ju lite bara. Men vad gör man i en sån här situation?
Det är en väldigt bra fråga. Just hur, för det du snackar om och att det ska bli dyrare, det misstänker jag har att göra med lönerna.
Mm. Exakt.
Eller hur?
Ja, såklart. Såklart.
Ja, och jag har för mig, jag vågar inte ta gift på det här, jag ber om ursäkt om jag säger fel saker nu. Men jag för mig att andra sporter och deras kollektivavtal, att det är ganska förmånliga lönenivåer, om vi säger så. Nej, vet du vad? Jag vågar inte ens säga det. Jag tar tillbaka det, så alla som har lyssnat på det, jag tar tillbaka det. Jag har ingen aning om hur det ser ut med det där, men det här handlar ju inte heller om att man ska sätta någon form av lönegolv eller lönetak, eller att säga så här: ni har alla den här budgeten minst. Det är absolut inte det handlar om. Det här handlar om ultimat, om att arbetstagaren ska ha rättigheter. Och att maktförskjutningen ska gå från att vara 100% hos arbetsgivaren till att den blir jämbördig. För arbetstagarna är minst lika viktiga som arbetsgivaren.
Okay. Ah,
speciellt när vi snackar om idrott och klubbar. Och det är en helt annan grej än ett företag egentligen. Men jag vill bara att spelarna ska ha ordentliga rättigheter när de går till sin arbetsplats.
Du, jag köper det du säger, men jag alltså jag menar inte på att du menar att nu måste klubbarna pröjsa mer, utan jag lovar att vissa klubbar skulle, när de skulle höra kollektivavtal, bara bro, vi överlever knappt som det. Absolut. Bra, viktigt ämne, och jag hoppas, eller jag vet att vissa spelare kommer lyssna på det här. Och som du säger, det är upp till spelarna att styra upp det här. Du kan inte göra det, jag kan inte göra det. Det kan inte Fredrik Reinfeldt på fotbollsförbundet göra, eller Johan Stark som är avgående på hockeyförbundet, utan det är spelarna själva som måste ta tag i det här, och jag hoppas något löser sig.
Yep.
Sista ämnet för idag, Stefan, du ville prata om Nikola Jokic, givetvis din broder.
Såklart.
Din broder från Sombor, Serbien, som älskar hästar mer än sig själv, och verkar vara helt okej på att spela basket. Han är faktiskt helt okej, jag måste ge honom det. Det är en decent basketspelare. Du hade några tankar om hans plats i historieböckerna, berätta.
Mm. Nej, men han gick ju om Carmelo Anthony i den interna liksom franchise-ligan av poänggörare. konstig just formulering, det. Men ni fattar vad jag menar. Han är tredje meste poänggöraren i Denver Nuggets någonsin. Och Carmelo Anthony hade ju nummer 15 när han spelade där. Nikola Jokic är nummer 15 nu. Bara att han fick det där numret tycker jag är helt sjukt. Med tanke på vem Carmelo Anthony var, eller vem Carmelo Anthony var för Denver Nuggets och vem Nikola Jokic var när han kom dit. Och han kanske hade något annat nummer innan han fick nummer 15. Men helt ärligt, Carmelo Anthony var där och då kanske den näst bästa spelaren som någonsin hade spelat i Denver Nuggets. Näst viktigaste spelaren kanske efter Alex English som hade spelat för Denver Nuggets. Och att Nikola Jokic liksom får nummer 15, det tyckte jag, så här tycker jag att det, jag tycker inte att det är konstigt nu, men jag tyckte kanske att det var konstigt då. Och det jag ville komma fram till är att den här spelaren då som har vunnit MVP två gånger och faktiskt varit den enda spelaren som har lyckats ta en titel till Mile High City eller vad det nu än kallas, att han är Denver Nuggets bästa spelare någonsin.
Stefan, får jag säga en sak här? Jag visste att vi skulle prata om det här ämnet, och på vägen hem från jobbet så tänkte jag så här: vilken den bästa spelaren i Denver Nuggets historia? Vet du vilka jag fick fram i mitt huvud? Lyssna på de här namnen.
Ja.
Alex English, Carmelo Anthony, Nikola Jokic givetvis. Jag fick fram Dikembe Mutombo. Han var ju där typ 4 år eller om ens det. Jag fick fram Antonio McDice. Jag fick fram Andre Miller. Alltså jag måste säga så här, Denver, jag är ledsen. Alla ni som är på Denver, fan vilken patetisk historia de har alltså. På riktigt.
100%.
Alltså det var fan. Ni har spelat i NBA i typ 40 år. Deras topp 10-lista är ju fan skämmig.
Ja, den är... Utanför topp 3 så måste man kämpa ordentligt. Du glömmer ju Andre Iguodala. Nej, förlåt.
Han var ju där i en säsong.
Just det. Han var ju där bara i en säsong. Men alltså fan. Utanför topp 3, då får man kämpa ordentligt. Och med tanke på det Nikola Jokic har gjort, med tanke på hur hans karriär har sett ut, med tanke på vad han har betytt för Denver Nuggets som franchise, så tycker jag definitivt inte att jag är ute och cyklar. Vad tycker
Nej,
du?
Jag håller med dig.
Ja.
Vi fick inte några ämnen där vi inte håller med varandra idag och bråkar. Det får vi fixa nästa gång. Men jag håller med dig. Alltså Nikola Jokic är tveklöst på väg att bli en topp 10-spelare i NBA. Sen kan man antingen acceptera
det. En topp 10-spelare någonsin.
Någonsin. Han är på väg dit. Ja. Om man fortsätter producera i det här tempot, jag ser 4 säsonger till, han har sitt case för att rankas som topp 10. Nu kommer många där ute och säger, vad snackar du om? Han spelar ingen försvar och du vet, sån här skit. Lyssna. Mm. Sitt, ta det lugnt, drick bir eller läska vad det är, njut av vad han lirar och acceptera att han är på väg dit. Alltså det han gör är historiskt. Du pratade om det i podden att han är kanske den bästa passaren någonsin, jag håller med. Även fast jag håller Magic före honom, du håller inte med uppenbarligen. Du jämförde honom med typ vad heter han, Earl Boykins, när jag skojar. Men du sa ju typ att han hade varit medelmåttig passare. Jag håller fan inte med.
Övermedel.
Jag håller inte med, men Jokic, han har ju faktiskt revolutionerat spelet på ett sätt. Alla pratar om Steph Curry, han har revolutionerat. Det där positionslösa och framförallt att du kan spela din anfall från high post. Det är fan Nikola Jokic. Absolut. Mm. Ja, Memphis gjorde det lite med Marcus Hall. Sacramento Kings gjorde det lite med Vlade Divac. Portland gjorde det lite med Sabonis. Det var bara small sample size. Vi har aldrig sett det här tidigare. Och nu har du massa lag, faktiskt, som initierar sin anfall via sin center. Eller först passar in bollen till high post och sen spelar därefter. Det är helt annat spel. Och det är fan bara tack vare honom. Alltså faktiskt. Jag kan inte peka på någon annan som har gjort att det har hänt en förändring där.
Det är nästan till otroligt. Och jag tänker att tar han kanske 1-2 titlar till, då är det inte ens en diskussion om att han är topp 10.
Vi har Kareem, vi har LeBron, vi har Michael, vi har Magic. De är där uppe. Vi har även Bill Russell, Will Chamberlain. Vi har spelare som Tim Duncan, Shaq, Kobe Bryant, Hakeem Olajuwon, Larry Bird. Och jag tycker även Kevin Durant. Jag har säkert glömt någon. Ja, det är tufft alltså. Om man vinner 2 titlar till och spelar 3 säsonger till på den här nivån, då har han sitt case. Men det är jävligt svårt att kasta in någon där, för att alla de här grabbarna har haft sinnessjuka karriärer. Mm. Då är det mer sådär att man väljer, det är smakfråga i princip.
Mm. Ja, och smaken är som baken delad. Men innan vi avslutar, yes, innan vi avslutar, eller hade du något mer att säga om Nikola?
Nej, förutom att han älskar hästar.
Han älskar hästar, alltså och jag älskar honom. Nikola Jokic är... Jag tycker att Nikola Jokic är förbi Dirk Nowitzki som bästa europé någonsin i NBA.
Den är het. Den är het. Den är mycket hetare än den förra.
Ja, och hur många MVPs har Dirk Nowitzki?
Han har en MVP med broder, lyssna. Han har 20 säsonger i NBA. Ja. 15 av dem var jäkligt bra alltså. Jäkligt bra. Och inte nog med det, hans championship, det är insane den resan han gör i det slutspelet. De slog ju juggernauts efter juggernauts liksom. Så ja, jag köper att du ser det, men jag skulle aldrig vilja säga att Nikola Jokic nu i säsong, det är hans 10:e säsong. Ja, han gör sin 9:e eller 10:e säsong, att han redan nu har mer kött på benen än Dirk. Han kommer definitivt ha det. Det är ingen slags att säga, men just idag, jag vet inte fan.
Ja, men sug på den karamellen, det är vi inte överens om. Men det var inte det, det kommer jag bara på nu. Och det kommer säkert vara en och annan som snear på Twitter och kallar mig för dum i huvudet. Men det är faktiskt, på tal om Twitter då, eller X eller vad fan vi ska kalla det numera, så kom jag över en Twitter-tråd häromdagen, och jag har skickat den till dig och resten av boysen. Ber om ursäkt till Loisan, men hon var ju faktiskt inte med på den här tiden. Utan det här är då juli 2021. Och då har vi kört någon form av draft. Och eftersom vi är 1, 2, 3, 4, 5 pers, och vi alla har 5 spel, så har vi väl kört topp 25 eller något liknande.
Ja, exakt. Nej, alla skulle drafta bästa möjliga femman för att vinna en match typ.
Ja, okej, okay, ja, så kanske är. Det var väl någon form av snake draft, tror jag också.
Exakt.
Med facit i hand så tror jag, ja, Skölden är ju ganska nöjd med sitt lag, men med facit i hand så tror jag till exempel inte att Johansson vill ha CP3 och Beal, eller Addis vill ha Clay, eller du vill ha Zion eller Ayton, kanske Zion då av de två.
Men Ayton är, alltså när jag såg att jag hade Ayton, DeAndre Ayton, ja, i det laget, så det enda jag gjorde var fuck, det fuckade upp hela mitt koncept. Men en annan
jag
spelare
hade jag kanske...
Ja, du... ja, det är nog värst. Det är till och med värre än Ayton och CP3, tyvärr.
Ja. Men, och då tänker jag att lyssnarna ska få höra det här. För Henrik Sköldström då, hans femma låter så här: KD, Jimmy Butler, Tatum, Mitchell och Bam. Alltså Jason Tatum, vad fan heter Mitchell i förnamn? Det, nu står det still igen. Donovan, tack. Och Bam Adebayo. Det är jävligt bra femma så här 3 år senare.
Absolut, absolut.
Den håller absolut högsta nivå.
Den har åldrats bra.
Den har åldrats sjukt bra. Henrik Johansson har då LeBron James, Joel Embiid, Chris Paul, Devin Booker och Bradley Beal. Den är ju inte urusel.
Absolut inte.
Absolut inte urusel, men det är inte heller den bästa.
Det är inget han är stolt över. Det är inte så att han kommer rama in den femman hemma och bara, aha, där sa jag 2021.
Exakt. Exakt, för den enda man kanske kan vara stolt över här, eller inte kanske, utan den enda man är stolt över, det är ju att det är LeBron och ingen annan.
Yep.
Addis har Steph Curry, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Jaylen Brown och Klay Thompson. Här börjar det skava lite grann.
Det är ganska bra fem alltså, tycker jag ändå.
Tycker du?
Ja. Vänta, säg en gång till. Det är Jaylen Brown, det är Giannis, det är Steph Curry och
AD och Klay Thompson.
Fan, det är bra. Det är bra. Klay är ju bara washed. Men jag tycker att det är femman, fan. Alltså, den är... Ey, den är bra alltså.
Ja, men, ja. Och då kan man väl ändå säga att en vanlig dag så har han 4 spelare på plan.
Ja. Och så typ får de lösa det där med spacingen med AD och Giannis på något sätt. Steph löser. Sätt. Han löser. Ja.
Du då, Nick. Du har Dame Lillard. Det var länge sedan vi dammade av Dame Lillard. Men du har Dame, du har Kawhi Leonard, du har Luka Doncic, Zion Williamson och DeAndre Ayton.
Det är Ayton som fuckar upp allt. Jag är svinnöjd. Men det är ju fan... Ja, ja för fan. Ja.
Ja, okej.
Okay. Förutom, alltså, min femma är inte bäst för jag är Ayton med. Men ja. Vad fan, jag skäms inte. Absolut inte.
Nej. Och jag då? Strippklubbskungen James Harden. Bästa europeiska spelare någonsin i NBA, Nikola Jokic. Long Beach finest i Paul George. Och här låter det ju ändå bra. Men sen så kommer den. Ben Simmons. Ben fucking Simmons.
Och en till.
Ja, och Domantas Sabonis.
Snickers alltså. Eller har du hängt med i att vi börjar kalla honom för Snickers?
Nej, varför det?
För att han är tomma kalorier, brorsan. Alltså den där mannen i slutspelet börjar förvandlas till... Nej, jag vet inte.
Domantas Sabonis kanske han förvandlas till då.
Exakt! Domantas Sabonis. Domantas Sabonis när slutspelet börjar.
Han går från att vara Nikola Jokic från Wish till att bli Domantas Sabonis.
Exakt. Du, Stefan, jag måste dra av. Det är slutspel i Boråshallen. Sista frågan. Ja. Sommaren 2024. Du råkade vara på Solvalla.
Okej. Okay.
Du är där i sitter och solen, dricker en bira eller vad som helst. Ja. Har det gött. Så ser du Nikola Jokic komma mot dig. Vad hade du gjort i den situationen?
Jag hade kramat honom och sagt... Hvala ti za sve što si uradio za srpsku košarku, hvala ti za sve što si uradio za naš narod, ti si moj idol i nikad neću da zaboravim kakva si ljudina i šta si učinio za nas.
Grejen är, vet du vad jag hade gjort? Jag hade bara låtit honom gå. Alltså jag är inte på den där grejen att liksom, om jag ser någon superkänd att man ska gå fram. Men samtidigt med Jokic... Hade jag sett Nikola Jokic eller Novak Djokovic? Novak Djokovic framförallt. Honom hade jag bara sagt tack för all glädje du har gett min familj. Ja. Alltså vet du hur mycket Novak Djokovic har betytt för min mamma? Min mamma, alltså hon brann verkligen för honom. Hon var så jävla stolt över att han var serb. Så jag vet inte. Tuff fråga.
Det här var ju bara något jag höftade med. Jag hade antagligen gått fram och sagt Nikola, får jag ta en bild med dig? Sen hade det varit över. Sen hade det inte sagt talet, så mycket mer.
Det där talet om hur mycket jag betyder för Serbien och all det
där. Nej, fy fan. Nej, det skiter vi. Jag hade inte vågat säga det. Han hade säkert bara... Aj, det dodgy.
Preko kurza. Aj, det dodgy.
Har du lyssnat på hans... Jag ska släppa dig iväg det alldeles strax. Har du hört hans... när han gästade MPJs...
Nej, faktiskt inte.
Podd. Det är ett sjukt bra avsnitt. Har du också sett att Michael Porter Jr. har gästats av Lana Rhodes?
Jajamän, det har jag noterat. Ja.
Och alla ni som vet vem det är, skäms på er. Vi går ut på det. Guilt-trippar våra lyssnare.
Tack för att ni lyssnar. Glöm inte Beck ljuger aldrig och glöm inte också Kvala tisa dane, kvala tisa noci, kvala ti kvala za sve.